Välkommen till Radio Gävle. Vi ska nu över till Seniorradion.
Ja, god morgon, god morgon. Det är tisdag igen och det är Seniorradions veckoprogram. Jag heter Sven-Erik Lundberg och med mig i kontrollrummet har jag Hasse Pålsson. Idag har vi ett lite annorlunda Seniorradio-veckan-program då. Eftersom det är röd dag, det är nationaldag och vi har gett vår panel lite ledigt idag så att de kan fira både att det är 500 år sedan Gustav Vasa blev kung och att regeringsformen fyller 214 år i år. Och vi kommer då att ha lite grann vanligt. Ingrid Karlsson kommer att prata om veckans namnsdagar. Vi ska träffa seniordoktorn som har en hel del skojigt att berätta som vanligt. Jag ska prata med Gertrud Edström om mat för jord, bord och kropp. Och så ska vi höra Anders Wesslén berätta om att Strömvallen fyller 100 år och att de firar det med en vandring, stadsvandring imorgon. Vi ska följa upp mitt tidigare program från Forsbacka med vad som händer där ute. Och så kommer Timo berätta vad som händer i veckan här. Så vi börjar väl med lite musik. Och Beatles får önska god morgon till solskenet.
Good day sunshine, I need to laugh, and when the sun is out, I've got something I can laugh about. I feel good in a special way. I'm in love and it's a sunny day. Good day sunshine, good day sunshine, good day sunshine. We take a walk, the sun is shining down, burns my feet as they touch the ground. Good day sunshine, good day sunshine, good day sunshine. Then we lie beneath the shady tree, loving me. She feels good, she knows she's looking fine. I'm so proud to know that she is mine. Good day sunshine, good day sunshine, good day sunshine, good day sunshine, good day sunshine.
Ingrid, är du med oss?
Nu är jag med er,
ja. Ja, jag kunde nästan gissa det.
Mm.
Du ska tala om vad som händer, eller vad, vem som har namnsdag.
Ja, det ska jag göra. Först kan vi tala om att 6 juni är Sveriges nationaldag. Och det är Gustav och Gösta vi ska gratulera. Och Gustav har utan tvekan fått en renässans under senare år. De senaste åren har Gustav varit ett av de 10 vanligaste förnamnen. Och Gustav är som bekant ett av de vanligaste svenska kunganamnet. Och 6 juni är som bekant också Sveriges nationaldag och helgdag sedan år 2005. Främst för att Gustav valdes till kung den dagen år 1523. Det är i alla fall den händelsen som äras med namnsdagen idag den 6 juni. Och Gösta är även det namnet som de senaste åren haft tendens att försiktigt börja peka uppåt. så kanske det börjar bli dags för en ny popularitetsvåg för Gösta. Men ännu är det bara några få som får det som tilltalsnamn. Är ett svenskt namn i Gustavs som gav upphov till Gustav. Länge var Gösta bara ett smeknamn till Gustav, men på 1850-talet så började det användas som dopnamn och Gösta togs in vid sidan av Gustav i almanackan 1986. Och förutom Sveriges nationaldag så är det färskpotatisens dag idag den 6 juni. Den 7 juni då gratulerar vi Robert och Robin. 8 Eivor och Majvor, och då är det världshavens dag. 9 juni Börje och Birger. 10 Svante och Boris. 11 Bertil och Berthold. Och den 12 är det Eskil som ska gratuleras. Och sen tycker jag vi som har en liten flagga att sätta ut, vi sätter ut den idag på Sveriges nationaldag.
Ja, det tycker jag också. Tack så mycket. Ja, tack. Det var väldigt trevligt att höra det. Och eftersom det nu är nationaldag, vi tyvärr inte har någon flagga här, men vi kan ju höra nationalteatern. Livet är en fest. Ja, sättet att fira kan man väl kanske ha synpunkter på. Men vilken rika låt, det måste jag säga. Och nu ska vi höra på vad våra sponsorer har att säga.
Reklam.
Nej men hej du, om jag vill göra något roligt, intressant, få lära mig nya saker, vart ska jag vända mig då?
Ja, snabbt så tänker jag att du ringer till ABF Gästrikebygden på 129075 eller går in på deras hemsida gastrikebygden.abf.se för att kika där, för där finns det mycket att titta på.
Oj, tack. Enkelt.
Ja, det är så det ska vara.
Ja.
Möt våren på Gävle teater med dramaklassiker som Kameliadamen och Djurfarmen. Men även absurd komedi signerad Kristina Lund och Staffan Westerberg. Missa inte heller vår stora medlemsdag då vi firar 90 år. Gratis för alla medlemmar. Välkommen till Gävle teater. Läs mer på gavleteater.se eller ring 026 10 21 00.
Ensam är inte alltid stark. Tillsammans kan vi göra livet lite bättre. Som medlem i PRO ger vi dig rikliga tillfällen till gemenskap. Till exempel vid våra träffar, studiegrupper eller utflykter och resor. Man lär så länge man lever. Vill du veta mer om oss? Ring 076 472 12 22 eller gå in på vår hemsida pro.se/gavle.
Tycker du om att cykla med elådcykel? Har du C-körkort eller två starka armar och lite tid över? Bli då frivillig i Röda Korsets transportgrupp. Transportgruppen hjälper Röda Korsets second hand-verksamhet med att hämta textilier och andra gåvor samt med transport av obrukbara textilier med mera till återvinning som en del av Röda Korsets hållbara arbete. Besök Röda Korsets butik i centrum på Norra Kungsgatan 21 eller ring 070 676 9006 för mer information.
Hej, jag heter Katarina Ekspång och är chefredaktör på Gävle Dagblad. Gävle Dagblad håller dig upplyst om det som sker. Vi beskriver hur din vardag påverkas och låter dig berätta hur du känner. Vi har gjort det sedan 1895 och vi gör det nu, varje dag, dygnet runt. Läs mer på gd.se om hur du kan prenumerera till ett riktigt bra pris. För nu är lokala nyheter viktigare än någonsin.
En låt man alltid spelat. Receptet man alltid lagat. Eller trumsättet man spelat på ett helt liv. Genom livet lämnar vi efter oss små avtryck som andra förknippar oss med. Ofta blir det minnen som lever vidare när vi själva inte gör det. Och det brukar vara värdefullt för dem vi lämnar efter oss. Länge leve din stund på jorden. Lämna dina avtryck till eftervärlden på fornus.se/vitaarkivet.
Ni lyssnar till Seniorradion Gävle, er egen lokala radiostation.
Psykedelisk musik fodrar att du är sänd
och har medicinlådan med.
Vi flyger så högt och vår blick är så tänd
och vår specialare är
den berömde doktor Floans linimentet gav patent som gör dig hot. Det tarvas endast en liten skvätt ur sköna bruna flaskan med Sloans porträtt. Vi har provat Hoffmans droppar och fiskleverkran och vi kan doktor Kneips sortiment.
Och ruschen är inget mot ruschen och stinget i doktor Sloans liniment.
Acetylsalicylsyrepulver i öl, med sånt där är det inget bevänt.
Och varmjölk med Duplo, det är inget så kul då som doktor Sloans liniment.
Den berömde doktor
hans linimentet bra kapten som gör dig hopp. Och djurkonsalva vi har försökt, och astma cigaretter, ja det har vi rökt. Och drallis, birkenbass och omslag med gröd, även urtlavemang har vi känt.
Men inget vi prövat har hållt vad det lövat som doktor Slovans linimen. Som doktor Slovans linimen.
Ja, välkommen doktor Pettersson.
Tack för det.
Vad ska du prata om idag?
Moderna kultursjukdomar.
Ja, men det låter spännande.
Tidigare har jag pratat om 1900-talets början och dåvarande kultursjukdomar, klorosen, bleksoten och nervsvagheten. De klingade av på 20-talet och sen kom kronisk arsenikförgiftning från tapeter och sen kom gengasförgiftningar som förklaring till alla symptom. Nu för tiden har vi andra förklaringsmodeller. Idén är ju hela tiden att patienten har symptom och vill ha förklaring varför mår jag inte bra. Och det försöker doktorn förklara för patienten. Och ibland är det svårt att förklara, då presenterar man en diagnos som förklaring. Diagnosen behöver inte vara så helt sann i alla lägen. Men man får en förklaring. Om man får en förklaring så kan man ge någon behandling för det. Och då kan några bli bra bara farten. Doktorer vill alltid hjälpa patienterna, men ibland klarar man inte av det. Förr i världen hade man olika förklaringsmodeller att ta till när man inte kunde bota en patient. Antingen var det dieten det var fel på, då fick man alltid mycket besvärliga dieter att följa så att terapimisslyckandet hamnade hos patienten. Eller så kunde man säga att det här är en tarminfektion som är svår att behandla, som ger de här symptomen. Då blir det lavemang och det är svårt att hålla på med lavemang under längre tid. Behandlingen var alltså besvärligare än åkomman. Då flyttar man över terapimisslyckande till patienten. Så att det fanns oerhört många sådana här spel i... På hudläkarsidan hade vi över 3000 diagnoser på 50-60-talet. Men man hade inte förklarat i stort sett någonting. Därför måste man ha olika udda förklaringsmodeller. Nu har diagnoserna sjunkit till 600-700. Det är rimligt. På amerikanska hudläkarmötet så var det en man som varje år drog bort 2-3 åkommor. De här finns inte. Så det är roligt att lyssna på honom. Det jag ska tala om idag är kvicksilversjukan som var riktigt stor på 70-80-talet. Kvicksilver är ett rätt häftigt gift. Och det, vi läkare kallas ju kvackare därför att vi använt så mycket kvicksilver i vår dag. För det var ju gängse behandling för syfilis fram till 1906. Då bytte man syfilis mot arsenik som var ofarligare. Och vi hudläkare använde kvicksilver i stort sett alla salver och tinkturer innan kortisonet fanns. Jag har skrivit ut hårvatten med kvicksilverklorid, germicidaltvål mot akne, kvicksilvertvål. Så att vi hudläkare var lite skeptiska när man kom och sa att man blev kvicksilverförgiftad av amalgamet i tänderna. För det var väldigt lite i förhållande till det mängder vi hade förskrivit på recept. Men då kom det fram att jo, man kan vara kvicksilverallergisk. Och därför blev alla såna som upplevde trötthet och orkeslöshet som de förklarade kvicksilver skickade till hudkliniken för testning. Så jag träffade alla de här som var kvicksilverkänsliga. Och det var väldigt många. Det roliga med den här testningen, det visar att guldallergi var vanligare än kvicksilverallergi. Så att den förklaringsmodellen höll inte heller. Och man fick ju hjälp av Försäkringskassan att betala kvicksilversanering om man var allergisk. Men det var väldigt få. Men det här var lukrativt för tandläkare. För man skulle kvicksilversanera. Och det gjorde man omsorgsfullt. Det fick inte komma in, man fick inte svälja någonting utan det skulle bara sugas ut hela tiden. Specialisttandläkare jobbade med kvicksilversanering. Det var en riktigt bra födkrok. Så höll det på. Men säg den lycka som varar. En tokstolle till hudläkare i Stockholm skrev ett läkarintyg om att han aldrig sett så strålskadad hud som två damer sekreterare som hade suttit framför en dataskärm. Då skickade han till Försäkringskassan och som ett yrkesskadeintyg. Och då var det en diskussion om de farligaste jobben i landet. LO hade ju slaktare och skogshuggare och TCO hade ingenting. Det var ju gudomligt att få in kontorsarbete som ett farligt sysselsättning. Så att TCO gick ut brett och informerade om att man kan få hudbesvär av att sitta vid datorn. Så att snabbt hade KS fått ihop 400 bildskärmssjuka. Man utsåg en doktor för att ta hand om alla de här. Inte den som skrev första intyget. Han var privatpraktiker. Om man säger bildskärm till Mats Berg så skakar han på huvudet och ser bekymrad ut. För han fick nog. Och man konstaterade att det fanns inget samband. Då måste man ju flytta fokus. Då flyttar man fokuset från bildskärmen till elallergi. Först var det elektromagnetisk strålning som gick ut från allt el. Sen blev det elektromagnetisk, sen blev det flickerfrekvens 50 hertz som gick direkt in i hjärnan. Och man gjorde massor med försök att verifiera de elallergierna och politikerna köpte det fullt och ut. Så att sjukhuset måste ha elsanerade rum för elallergiker. Och många fick flyttbidrag för att flytta bort ifrån elledningar som när de bodde ute på landet. Man kunde aldrig bekräfta ett endaste fall av elallergi när man slog på eller slog av strömmen. Det var upplevelse.
Men det var ju, hade ju sin peak för 10 år sedan. Ja, kanske, någonting sånt.
Ja. Så att det kommer alltid någon förklaring när man är trött, yrslig, muskelvärk, ledvärk och ont och känner sig allmänt nedslagen. Nu är det två varianter till som är helt moderna. Post-covid utan föregående covid-infektion.
Det låter motsägelsefullt.
Ja, dels har vi post-covid efter att man legat på intensivvården. Det är alltid så att man blir väldigt dålig efter intensivvård. Och sitter i länge, ett halvår eller så. Så det är välkänt. Men att bli trött, hängig och orkeslös utan att ha haft en rejäl infektion. Det är lite ovanligare. Och det är som är den moderna post-coviden. Och den diskuterar man mycket. Och då har man från läkarkåren haft två olika ingångar. I Stockholm har man satsat på att sätta specialister på post-covid. Hjärtläkare, lungläkare. Och då har de alltid hittat någon förklaring nere på molekylnivå. När man går ut i landet så har man låtit allmänläkarna ta hand om post-covid. De känner igen som typiska allmänläkarpatienter som man har haft i alla tider. Alltid haft olika förklaringsmodeller till. Så att det är ett strid mellan specialisterna och allmänläkaren om post-covid. Den här utan föregående kraftiga infektion. Och om några år får vi någon ny åkomma, jag är helt säker på. Så tack för mig.
Ja. Du Lars, av allt att döma så är detta ditt sista inslag i Seniorradio.
Ja, om jag inte kommit på något bra ämne någon gång.
Ja, då kanske jag ringer och säger. Alltid välkommen tillbaka. Men du har hållit på många år.
Ja, sen 09.
Ja, det ser man.
Ja.
Sen har jag märkt, jag har ju lyssnat på dig alla år. Jag började själv 14 tror jag. Ja. Du blir mer och mer ironisk mot vetenskap och din egen yrkeskår och patienter och samhälle, inte minst i dagens inslag, eller hur?
Jo, men man får ju distans till allting. Vi brukar inom kåren säga att en läkare har tre olika yrkesnivåer. man startar som medicinsk ingenjör. Man tror på allting man läser. Sista forskningsrapporten är sann. Sen går det 5, 10, 15 år. Sen blir man medicinsk humanist. Då tar man hänsyn till sociala faktorer och psykoneurologi och lite sånt där. När man blir riktigt gammal, då blir man en medicinsk teolog. Och jag har hamnat i...
Är det där du är nu?
Ja, det är där jag är. Men då vet man att man kan göra mycket. En klapp på axeln, ett kraftigt handslag och titta i ögonen kan bota lika bra som en medicin.
Ja.
Och vi lärde oss redan på tredje året att ju mer man kan, desto mer biverkningar får man.
Okej.
Hälften av kursen fick sockerpiller, hälften fick atropin som ger väldigt mycket symptom. De som fick sockerpiller, hälften fick biverkningar. För de visste ju vilka biverkningar man får av atropin, ja, precis, alltså fick man.
Du, hur har ni i läkarkåren märkt av det här med, ska vi säga, doktor internet?
I början var vi rätt skeptiska. Nu tar man det med jämnmod.
Ja, att patienter kommer med en färdig diagnos.
Ja. Som på hud kan man skicka foton till hudläkaren och få diagnosen bekräftad.
Ja, precis.
Så att det går framåt. Jag satt med min son på att läsa på nätet om ungdomsfinnar.
Ja.
Och skulle han göra en sammanfattning och berätta för sin gamla pappa då, vad han hade läst på. Jag blev djupt betryckt över hur mycket skit han hade hittat på nätet. Ja. Det var i början. Ni har sanerat honom lite bättre. Så om man går till stora sidor så...
Ja, 1177 och sånt där.
Ja. Så att det går framåt.
Ja. Lars, här på Seniorradion så vill jag, som heter Mats Romvall för övrigt, tacka dig.
Tack för det.
För alla intressanta utläggningar som vi har hört genom åren. Och vad tar vi nu?
Jag har funderat på att aktivera några gamla kollegor som har breda humanistiska intressen, medicinska teologer.
Okej.
Det finns sådana.
Det låter som ett reportage i Seniorradion.
Ja.
Ja. Ja, men tusen tack än en gång.
Tack för det.
Och nu blir det Roy Orbison.
Every time I look into your loving eyes, I see love that money just can't buy. One look from you, I drift away. I pray that you begin to understand. Everything about you tells me I'm your man. I live my life to be with you. No one can do the same.
Så där lät Roy Orbison i en av Gertrud Edströms favoritlåtar, har jag förstått.
Absolut.
Det är en härlig låt, tycker jag. Välkommen förresten.
Tack så hemskt mycket.
Du har ju skrivit en bok som heter Naturen ska fri.
Ja, men den kom ut 2014. Jaha. Den kom ut som ett resultat utav, jag kan väl ta det lite snabbt. 2011 började jag att föreläsa om naturens skafferi. Höll kurser. Anledningen till det var helt enkelt att jag konstaterade att kunskapen om naturens skafferi är svagt. Och framförallt då var oerhört svagt. Man har tappat nästan 100 år av kunskap när det gäller bland vanliga människor. Alltså, det finns naturligtvis de som har fortsatt att ha kunskapen, men bland oss vanliga så var det helt enkelt så att det fanns väldigt lite kunskap. Så, och intresset var väldigt stort. Först var det mest damer i min ålder som kom på föreläsningarna, men efterhand så kom även yngre ungdomar, och det var ju det som var så fantastiskt roligt. Resultatet utav de här föreläsningarna blev boken, som fortfarande naturligtvis finns att köpa.
Ja. Okej. Okay. Hur var det med herrarna? Kom de?
Hur sa?
Hur var det med herrarna?
Jo då, de kom efterhand de också.
Men du är också ordförande någonting som heter Slow Food Gästrikland.
Ja, och det har väl tagit över mycket utav mitt intresse. För att jag kan se det så här, att världens matproduktion idag är ett jätteproblem. Och i det finns naturens skafferi som en liten pusselbit. Men det totala läget för hur vi hanterar mat, vad vi äter och hur mycket vi har tappat ut av kunskapen när det gäller att producera själva, hantverk och alla sådana saker. Det är ett jätteproblem, och mycket av våra hälsoproblem, med tanke på den tidigare talaren här, kommer ju ifrån att vi faktiskt äter fel.
Vi äter fel,
ja. Så att Slow Food Gästrikland är en del i en internationell förening som heter Slow Food.
Vad står Slow Food?
Ja, Slow Food står för att producera. Alltså, det startade i slutet av 1980-talet i Italien utav unga män och kvinnor som ville försvara och bevara riktig mat. Och menar det att både politik och samvaro och mänsklighet var tallriken, så att säga. Och det här startade upp som en riktig förening som liksom fick stadgar och så, när McDonald's öppnade en hamburgerkedja vid Spanska trappan i Rom. Så att det hela rör sig om att över hela världen, för Slow Food finns i hela världen. Det finns i över 150 länder med över 150 000 medlemmar. Men över 1 miljon människor arbetar i de olika projekten. Och det är projekt som driver att förvara och förvalta hantverkskunskap när det gäller mat. Men också att tillse att det kommer till exempel utsäde till afrikanska byar, eftersom det finns stora multinationella företag som har givit säd ett år och sedan så går inte det att odla vidare på. Så då så måste man köpa nästa år, och det har de inte råd med. Så att Slow Food jobbar med utsäde, med kunskap, med fiske, med stora projekt för att återskapa ytor, jobbar mer och mer närmare miljörörelsen. Så att, och nu under Ukraina-kriget så har Slow Food sett till att ge bönderna utsäde till boskapen, så att man sen kan fortsätta att ha sin boskap, så att de ger mat, alltså kött, ost, mjölk och så vidare. Så att det är en väldigt komplex rörelse och jobbar över hela världen mot multinationella företags dåliga mat, kan vi säga då.
Man kan se det alltså som att det är en reaktion mot fastfood-trenden.
Ja. Ja, så är det. Så vi har ju i Gästrikland, vår organisation här, vi jobbar ju otroligt nära många utav, alltså det är ABF, det är Länsstyrelsen, det är Matvärden, ABF och så vidare. Hoppas jag att jag inte glömde någon, Länsmuseet. Vi har ju marknader 2 gånger per år med våra, vi stöttar våra lokalproducenter. Vi har studiebesök och vi har föreläsningar och så vidare.
Du föreläste vid Hille bibliotek den 18 maj under rubriken Mat för jord, bord och kropp. Ja. Vad står det för?
Ja.
Det var titeln på den här boken.
Nej, boken heter Naturen ska fri.
Oh, förlåt.
Ja.
Nu rörde jag till.
Den föreläsningen handlar om hela processen. För att som det nu är så förbrukar vi jättemycket av våran jord. Och nu pratar jag inte världen, utan jord. Till exempel då till att bygga på. Eller att man utarmar jorden och så vidare. Och då ger ju det väldigt dåliga grödor. Och då ger ju det också sämre mat. Och sämre mat ger sämre kroppar. Så att vi pratade mycket om till exempel skövlingen i Bangladesh på grund av jätteräkorna, skövlingen i Amazonas och hur den här skövlingarna då gör att erosion förstör våra jordar så att vi inte har någonting att odla på. Bland annat det pratade vi om. Och så pratade vi om krisberedskap.
Krisberedskap,
ja.
Och det är ju aktuellt nu.
Det kan man väl säga, och det som är jätteintressant här, för det är också någonting som vi inom Slow Food jobbar tillsammans med andra föreningar med. Vår svenska regering säger ju att det finns ungefär 50% krisberedskap, självförsörjning i Sverige. Men det är ju inte sant. Därför att för att kunna odla och för att kunna ha djur så måste vi ha diesel. Vi måste ha utsäde, vi måste ha gödsel och så vidare. Och det har inte vi i Sverige. Så det innebär att stängs gränserna så kan vi inte heller fortsätta att producera. Så vad vi måste göra, det är nog så gott med att vi behöver bli självförsörjande på el. Men har vi ingen mat så behöver vi ingen el heller.
Nej. Det är sant.
Så vi har en kul grej på gång nu, potatisuppropet. Som började i Söderhamn och som har sina rötter ända tillbaka i början av 1900-talet. När kvinnorna gick ut för att de tyckte att de hade för lite att äta. Så nu tänkte vi försöka att göra vad vi kan för att få tillbaka potatisen på bordet. Så det är många föreningar som går ut nu. Och till exempel nu i våras när vi hade vår marknad så sålde vi utsäde och pratade potatis.
När du säger potatis, då kommer jag att tänka på så. Vilken betydelse har det i vilken form potatisen serveras? Säg om man får kokt potatis, om man får pommes frites, om man ska få säga det så.
Ja.
Har du några synpunkter på det?
Ja, det har jag. Det som är, jag tror att vi måste någonstans förstå vad potatisen har betytt för oss svenskar och att vi har överlevt på potatis. Det är ju liksom, det är ju oerhört näringsrikt. Men potatis är ju inte bara den där knölen, utan potatis kan du ju faktiskt göra fantastiskt god pommes frites utav. Men du kan baka den, du kan göra mos, du kan göra raggmunkar, du kan göra kroppkakor, du kan göra rösti, du kan hasselbackspotatis. Alltså hur mycket som helst du kan göra utav potatis. Och den ska vara bra.
Så du menar att potatis kan vara en hel måltid?
Potatis kan vara en hel måltid med lingonsylt och lite sånt, vet du.
Ja. Det kommer jag ihåg från barnens tid.
Barn.
Inte barnens tid, från min tid som barn.
Jag tänkte så här, äter du inte raggmunk längre?
Jo,
jag tänkte väl det.
Jag äter också rålakor.
Ja, alldeles utmärkt, eller hur? Och jag är ju kalmarit från början, så kroppkakan står ju högst på det hela.
Jag har faktiskt börjat en tendens att äta raggmunk på tisdagarna.
Tycker jag är alldeles utmärkt.
En annan lite sån reflektion jag har, den började det här slow food med att McDonald's öppnade det en hamburgerrestaurang i Rom. Mm. Hur kan man etablera snabbmat i ett land som Italien?
Ja, det kunde man väl inte. Kommer man till Italien idag så är det ju inte så att det finns en hamburgerkedja i varenda hörna. De är ju, ja, precis. Däremot så kan man väl säga så här nu blir min serbo jätteledsen på mig. Vi har ju också pizzerier överallt och ja. De kommer ju från Italien. Ja. Så kommer du till Italien så kan du däremot hitta pizza överallt.
Det är sant.
Ja, men ja. Snabbmat, ja, italienare tycker inte att pizza är snabbmat. Vi har väl däremot idag så har det blivit snabbmat i Sverige.
Pizza
och hamburgare, ja, och pommes frites. Så att, ja. Men jag tror att den matkulturen och de jobbar också i Italien för att inte förlora för mycket av sin kunskap. Och få ungdomarna att förstå att man faktiskt måste bevara den goda maten.
Mm. Och den finns ju i Italien.
Den finns i Italien, men den finns i Sverige också. Vi har en fantastisk smakkultur i Sverige som vi ska vara jättestolta över.
Då kan vi ta och prata lite grann om naturens skafferi. Mm. Kan du förklara det? Du får själv berätta.
Ja, det är ju...
Jag går in om jag har något att säga. Men du är så tydlig så att...
Vad härligt. Naturens skafferi är ju någonting som jag har brunnit för faktiskt i hela mitt liv, fast jag inte har förstått det. Jag fick en liten metatablettspis utav mamma och pappa, alltså tjejernas ångmaskin, när jag var väldigt liten. Och mamma och pappa och mormor var med mig ute i skogen och plockade svamp och bär och så vidare. Och så gick vi hem och gjorde blåbärssylt och omeletter med kantareller och så vidare då. Det som finns, jag tänker, det här är också en del utav krisberedskapen. Min son blev högst upprörd när han hittade den här när krisen kommer. Det står ingenting om nässlor i den, sa han.
Om?
Nässlor i den.
Nässelsoppa också, ja. Sån där.
Ja, och det finns ju idag, vi brukar skoja min kompis och jag och säga så här att om det blir kris under våren i Gävleborg så skulle vi kunna göra pajer med nässlor och kirskål till hela befolkningen, för det finns hur mycket som helst överallt. Och nässlor, kirskål är ju två fantastiska grönsaker och i kombination i paj är de ännu bättre. Men sen har du ju allt ifrån det allra första på våren, alltså nässlor, kirskål, molla, alla dem, vildlök och så vidare. Och sen så går ju det här fram till när grönsakerna, de kommer ju först, eftersom förr i tiden var det ju då vi behövde C-vitamin och andra vitaminer och mineraler som mest. Sen kommer man över då till svamp och bär. Men vi har däremellan också väldigt mycket blommor och granskott och så vidare som vi kan göra sirap, vi kan göra saft, vi kan göra marmelader utav. Och sen kommer ju all svampen som både går att lägga in och torka och så vidare. Och sen kommer ju ytterligare bär. Mm. Så det finns oändliga mängder med mat i skog och mark. Sen har vi ju fisk och djur och fågel och allting sånt. Men det är inte mitt område riktigt.
Vi ska fortsätta det här om en liten stund. Men när du säger svamp så kommer jag tänka på champinjoner. We are the champions med Queen och Freddie Mercury.
Underbart.
I paid my dues time after time. I've done my sentence but committed no crime. And bad mistakes I've made a few. I've had my shells and kicked in my bed, but I've come through.
And I need to go on.
Gertrud, vi var inne här lite grann på vad som fanns att äta i naturen. Mm. Du sa att fisk var inte din.
Jo då, det är det att jag är inte själv fiskare och jag är inte själv jägare.
Okay.
Så att det har inte med att jag inte tycker om det, utan men det är inte det jag föreläser om.
Nej, okej. Okay. Men det här, alltså jag funderade mycket på det där sen, redan som barn då. Vad kan man egentligen äta för naturen?
Mm.
Och vad ska man passa sig för?
Ja, det där är ju, det är en intressant fråga. Därför att det är ju den kunskapen som vi har haft ända fram till slutet av 1800-talet. Sen när industrialismen kom och många fick arbete inom industrin, och då kom också butiken och sen kom också färdigmaten. Men vi har ju överlevt som människor i det här området ända fram till, om jag nu säger då, 1920-talet på det som man odlade och det som fanns i naturen. Så om vi, det var ju, alltså alla äldre kunde tala om för de yngre vad man kunde äta och inte äta. Så att jag kan väl säga så här att det där behöver man behöver antingen ha någon som kan berätta det för en eller med ute. Det var lite spännande, jag läser en bok om skogen nu, och då står det bland annat om att våra hjärnhalvor är lite olika, kvinnor och män, och kvinnors är lite mera för färger. Och vi har större, hade i alla fall större förmåga att urskilja olika nyanser utav grönt. Och det här hade med att göra att vi genom att kunna det också kunde se om någonting var giftigt eller ätligt.
Det låter spännande.
Det är ju väldigt, väldigt spännande. Ja. För att många utav våra djur kan äta sånt som är giftigt för oss. Men om vi börjar då, som jag sa tidigare nu, med de enklare, alltså nässlor, mollor, de är väldigt lika varandra. Men det gör ingenting om man tar fel. Kirskålen vet vi också alla hur den ser ut, tror jag.
Ja, inte jag.
Ja, det kärs kallas den här.
Jaha.
Ja. Ja, du har den säkert i närheten, ja, utan att du vet det. Ja. Och när man har man de tre, sen har du till exempel klöver som du kan göra jättefin, du kan ha det i sallader, men du kan också ha det i, göra sirap utav det. Sen har du ju maskrosen som är en av de absolut finaste växterna som finns. Blommorna kan du göra den fantastisk, fantastisk marmelad utav. Och i din ålder så tänker du naturligtvis på maskrosvinet som alla andra.
Ja. Ja.
som skulle förbjudas, och alla gjorde det en gång, ja, tror jag, och aldrig mer. Det var ett väldigt pillande. Men du kan då använda blommorna även att fritera. Du plockar ner dem i frityrsmet och friterar dem. Det är utsökt. Bladen använder du ju sen som sallad.
Som sallad,
ja. Ja. Och vi är ju väldigt, på 60-talet plockade vi bort det allra sista utav bäska i våran mathållning. Och sen så sockrades allt. Däremot som till exempel i Italien, där har man kvar bäskan. Så när vi använder salladsblad eller maskrosbladen så vill vi ha dem små, fina. För de är inte så bäska. Medan man i Italien vill ha dem lite större och lite bäskare. Så i Italien idag så kan man alltså komma till en vanlig matmarknad. Och där säljer de maskrosblad som sallad. Det är ju som våran rucola eller våran rucola. Ja. Rucolan har ju varit senapskål i Sverige under alla år. Odlades stort i Sverige fram till 60-talet. Sen försvann det och nu har det ju fått ett italienskt namn. Så nu köper vi ju det igen då. Och det lär väl bli samma med maskrosblad tror jag. Förmodligen därför att vi tyckte att det var för bäskt. Det kom ju nya salladsorter som inte var så bäska. Men nu är den ju tillbaka igen.
Ja, tack och lov.
Ja, eller hur? Nej, och sen kan man ju hålla sig då till de enkla bären. De vi kan. Alltså lingon, blåbär och så vidare. Och hallon. Och så kan vi ju utvecklas därifrån. Liksom med svampen. Vi vet hur en Karl Johan ser ut. Vi vet hur en gul kantarell ser ut. Och vi vet hur en trattkantarell ser ut. Om vi börjar där så kan vi gå vidare sen. Med människor som kan visa oss.
Men just svampar är ju sånt där som man traditionellt har varit lite rädd för då. Därför att man känner inte igen dem. Nej, och man och vet inte vilka är giftiga och vilka.
Det är inte så konstigt. Om vi tittar på våra grannländer österut så har ju de livnärt sig på svamp. Och de har ju kunnat svamp. I Sverige så blev inte svampen. Vi åt inte svamp förrän i slutet av 1800-talet på Sverige. Och det berodde mycket på att vi tyckte att det var koföda eller älgföda eller så.
Det är sånt som ungefär så jag har tänkt.
Ja. Det är djurföda, det är inte människoföda. Och om du då tänker historiskt sett att man började äta svamp i slutet av 1800-talet. Men vår självhushållning slutade någonstans 2030. Du kan inte införliva en kunskap på 30 år i ett mänskligt sätt att agera. Det går inte, det tar längre tid.
Det tar längre tid, ja.
Så att finnarna, nu har föreläsningar. Är det någon som kan svamp då, så kommer de alltid från Finland. Det är liksom bara så. Då kan de alla sorter. Och här kan vi tre sorter. Och det är synd. Det var väldigt roligt, för 2014 så var vi med i mathantverkstävling. Som Matvärlden och Eldrimner har. Och då hade vi varit nere i Italien. Och jag hade tittat på tax-free-hyllorna. Och där stod det hur mycket inlagd svamp som helst. Och jag bara tänkte så här. Alltså, vi äger svampen i Sverige. Men du kan inte köpa inlagd svamp. Du kan inte köpa torkad svamp i Sverige 2014. Och är den torkad, då kommer den antingen från Rumänien eller från Italien. Mm. Fast det gör den inte, därför att den forslas ifrån Sverige ner till Italien. Där de gör ordning den och förpackar den och skickar upp den hit. Och så betalar vi 2-3 tusen kronor kilot för den. Men en annan historia. Men då tänkte vi så här, ja men vad kul. Då gör vi så här att då åker vi hem och mixtrar till en inlagd svamp. Och det gjorde vi. Och vann för Gästrikland då 2014 med våran inlagda svamp. Det var en trattkantarell som lades in med vitlök och tranbär. Då i en vanlig inläggning. Snyggt och prydligt. Och det var flera av de andra tävlande som sa svamp.
Mm.
Frågetecken. Det var väl ingenting att komma med. Sen då hade vi hjälp av en av kockarna på Högbo. Så att de har haft den på sitt matbord eller julbord i alla år. Mm. Och även Elit har haft den. Jätteroligt. Så att vi måste ta tillbaka. Alltså i Finland så har man gjort en nationell man har gjort en samling i Finland där man mot turismen har samlat mat, natur, fiske, jakt, historik, allting liksom kring sitt eget land. Och det skulle vi kunna göra här också. att vi verkligen ser till att visa allt fantastiskt som vi har i det här landet. Mm. Och att vi också blir självförsörjande och betydligt mer kunniga och får betydligt bättre mat på matbordet.
Det är en viktig sak för skolan där, låter det som.
Ja, jag tycker ju att man borde lära sig både mat och hushållsekonomi redan ifrån ettan.
Ja. Men du ger ju kurser och sånt där.
Mm.
Hur är det intresset?
Numera så är jag väl mera slow foodare än vad jag är naturen ska fri. jag går inte ut och talar om att jag ska ha kurser, och jag gör inte så mycket reklam heller. Men jag har kanske i dagsläget en, jag säger att jag har 5-6 kurser per år då, eller föreläsningar.
Ja.
Mm. Så att, men mera, jag vill passa på att säga att den 6 september har vi nästa matmarknad utanför Länsmuseet och tillsammans med Länsmuseet och alla våra lokalproducenter, och då är ni hjärtligt välkomna.
Ja, då hoppas jag att alla lyssnarna tar det till sig.
Ja, det tycker jag.
Och jag ser att vår tid börjar ta slut här. Mm. Så att jag säger väl tack.
Tack så hemskt mycket för att jag fick komma.
Det var väldigt spännande att du, allt som du hade att säga. Va? Och vi måste ägna oss åt reklam nu.
Ja, tack så hemskt mycket för att jag fick komma.
Tack.
Tack.
Reklam.
Välkommen till Länsmuseet Gävleborg. Jag heter Jonas Westlund och jag vill bjuda in er till sommarsäsongens stora utställning. Vi lever 50 år på Folkparken, från Charlie Parker till Kent. Utställningen har sin grund i boken med samma namn av Anders Sundin, Peter Alsén och Jan Sundström. Vi kommer att få se storskaliga fotografier på ABBA, Lil Babs, Europe, Roxette, Povel Ramel och Charlie Parker med flera. Listan kan göras lång. Utställningen invigs den 12 maj med bokrelease och vernissage och håller öppet fram till den 3 september. Glöm inte heller att ta en titt på resten av museet då keramikutställningen med Bofajans och Gävle porslin börjar komma på plats. Eller varför inte se konst som spänner från 1600-talet fram till idag. Öppettider är 11-17, tisdag till fredag, 12-16, lördag söndag, och vi har som vanligt fri entré. Välkommen!
Träffpunkt för seniorer är öppen för alla seniorer i Gävle kommun. Mötet med andra kan vara början till ett rikare liv. Du kan påverka, ta del av aktiviteter och det är ofta spännande saker på gång. Program finns att hämta i Stadshusets reception eller på Gävle kommuns hemsida. Gilla oss gärna på Facebook. Välkommen! Ring 17 97 71 för mer information.
Bio7an är Gävle kommuns komplementsbiograf. I 25 år har vi visat filmer som annars skulle gått Gävleborna förbi. Filmer som får dig att tänka och känna. Filmer som utmanar och filmer du älskar. Upplevelser som stannar kvar. Som pensionär har du 20 kronor rabatt på vårt ordinarie biljettpris. Boka din biljett på bio.se. Varmt välkomna till Bio7an. Film när den är som bäst.
Hej! Känner du en pensionär eller är du en pensionär som vill ha ett fritt och roligt extrajobb inom hem, hantverk och trädgård? Då ska du vända dig till oss på Veteranpoolen, Sveriges största arbetsgivare för pensionärer. Läs mer på veteranpoolen.se/gavle.
SPF Seniorerna är det självklara valet för pensionärer. Det finns hela 12 lokala föreningar i Gästrikland. Vi arbetar bland annat för att ge dig trygghet i boende, äldreomsorg och sjukvård. Dessutom har vi ett stort utbud av aktiviteter, intressanta upplevelser och spännande resor. Prova på du också. Ring 0291 301 26 eller gå in på nätet spf.se för att komma till din förening.
Du lyssnar på Seniorradions veckoprogram. Har du synpunkter, idéer, diskussionsförslag? Hör av dig till oss.
Ja, det vet man strax att det blivit dags för en jäkla massa sport. Ja, det är fotboll, hockey, curling, bandy, golf och stav och häck. Bara sport, bara sport, bara sport.
bara massor utan sport. Ja, det är bollar, klubbor och häckar och puckar, släggor och spjut och straff.
Man berättar hur det går och står och gör som kör som bränns och känns och spänns och vänds. Sparkar som ökar, som stångar, som stökar,
och kämpar som varandra på äng. Och det är lobbar och drivar och stötar och nickar och servar och nät och ut.
Och överallt så springer de och springer de och kämpar de och kämpar de och hoppar de och hoppar de och stoppar de och stoppar de och toppar de och toppar de och tappar de och tappar de.
Och hit och dit med flit och sen sätter de dit en pärla. Sen sätter de sig i gräset, sen sätter de nytt fantastiskt rekord. Bollen till pucken och pucken till klubba och klubba till icing och icing till isen och isen till hästen och hästen till råttan och råttan på repet och repet på grisen och grisen gör en strut. Hej! Och så över nu till en intervju med en tjej som har tagit medalj. Och det känns väl bra? Här är nästa sportmatalj, ja, det är skallar, gropen och hästar, kuskar och trav och liniment. Bara sport, bara sport, bara massor utan sport. Ja, det är resultat som har blivit plakat och väl med kommentar. Det är maraton, det är badminton, det är jättemycket kvar. Ja, det är rally och kula, skridskor och salt, kommer till och med dubbellots. Bara sport, bara sport, bara massor utan sport. Ja, det är träning och tävling och sorg för tvivlen att ramla och missa en port.
Man berättar hur det var och är och hur och när och blir och blev och om det blir och varför och därför och ut och nerför.
Det var ju lite fråga vad ett svar och alla krigar och svettas och fightas och dödar och hatar varann och slåss.
Och överallt så snackar de och pratar de och
tackar dem och tackar dem och hatar dem och hatar dem
och backar dem och backar dem och tjatar dem och tjatar dem
och hit och dit med slit och sen sätter de dit en strut. Sen hör man publiken tjut, sen kastar man radion ut.
Labarabaran!
Till slut, lapom.
Och nu blir det sport. Vi ska lyssna på Anders. Nu står det still här med Anders Wesslén när han ska berätta om Strömvallen som fyller 100 år. Då har Anders Wesslén kommit in hit. Och vad är din roll här?
Ja, dels är jag Arkiv Gävleborgs chef. Vi håller till på Fältskärsleden här i Gävle. Och dels så ska jag ha en stadsvandring den 7 juni klockan 18 om Strömvallen som firar 100 år.
Och det är av den anledningen som du är här också då, Strömvallen fyller 100 år.
Ja, precis.
Hur ska det firas med den här stadsvandringen då?
Ja, allt är väl kanske inte helt bestämt, men så långt jag vet så kommer det att finnas ny skyltning inne på Strömvallen så småningom. Och sen har man även dekorerat Strömvallen med en vepa som ändå signalerar detta. Sen hoppas jag att det blir under det här året mer aktiviteter även till hösten. Men jag vet att det också skrivs en del om Strömvallens historia, som ju är 100 år men också som har en förhistoria som jag tycker är särskilt intressant.
Ja, kan du berätta lite om den?
Ja, alltså Gävle har ju haft idrottsanläggningar lite här och var, och det har länge också funnits planer på att ställa till med någon riktigt stor och pampig och nästan skrytbygge för att verkligen fira att Gävle har varit och fortfarande är en idrottsstad. Så under slutet på 1800-talet så var man till exempel där Borgarskolan ligger i Gävle, så fanns det en idrottsplats. Stadsträdgården användes också för olika typer av idrottsevenemang. Det har funnits skidbackar lite överallt. På norr har också funnits en idrottsplats. Men man har velat då hitta en idrottssamlingspunkt, en centralplats för olika typer av idrottsevenemang. Och det ledde fram till en styrelse, en idrottsstyrelse för just de här idrottsanläggningarna, som fick i uppdrag att hitta inte bara en arena för Gävle IF utan också för alla idrottsföreningar i Gävle stad på den tiden.
När är vi framme då ungefär?
Ja, då började hända saker egentligen början på 1900-talet, de första årtiondet där. Och ledande i detta arbetet var ju fortfarande förmodligen den största donatorn inom svensk idrottsrörelse, Isak Westergren, som var grosshandlare och även själv idrottsman, firad sådan i spetsen, men också många andra som såg idrotten som en del i att bygga det nya samhället och sunda människor och sunda kroppar. Men det fanns också de som tyckte att idrotten kunde innebära moralens förfall och att man ägnade sig åt att slå rekord och att det var en kroppshets i detta. Så det fanns delade meningar om vad idrotten kunde göra för mänskligheten så att säga.
Men det är väl ungefär samma diskussioner som vi har idag?
Ja, då måste man ändå säga att det var ju betydligt mer oskyldigt än då tidigare. Det var inte mycket pengar inblandat. Och faktum är att det var ju brist på pengar när man skulle bygga då och kom fram till att man skulle anlägga en idrottsanläggning, en toppmodern idrottsanläggning som då hette Strömdalen, alltså vid Kungsbäck. Strömdalen är ju känt också för värdshuset som fanns i närheten. Och så fanns det en idrottsanläggning även där i början på 1900-talet. Men den hade stora fel och brister och så ville man då satsa stort. Och då fanns det inte så mycket pengar. Men genom insamling, genom donationer, men också genom AK-arbete, alltså arbetslösa då, som kunde sättas in i att anlägga och gräva och göra grunden till den här idrottsborgen som växte fram. Så att det var ingen miljardregn över idrotten som det är idag på den tiden.
Nej, det var väl till och med förbjudet att tjäna pengar som idrottsman.
Ja, en av Strömvallens stora söner, Gunder Hägg, kom ju till Gävle 1941 som brandman då och var ju en av de här brandmännen som tävlade för Gävle IF och slog rekord och drog rekordpublik till Strömvallen. Han blev ju avstängd för att han tog emot pengar i samband med en idrottstävling i Eskilstuna. Och det telegrammet som man då skickade från högsta ort till Gävle IF, det har vi på arkivet, och då är det verkligen sådär omedelbart så han stängas av för att han tog emot då pengar för det här framträdandet. Så det skiljer sig mycket.
Det är väldigt stor skillnad.
Ja. Mm.
Men hörru du, om vi går tillbaka till de tidiga åren, ja, då, hur tänkte man just med lokaliseringen? Inte bara det här du nämnde om Strömdalen och den idrottsanläggning som fanns där förut och värdshuset och så. Jag tänker mer logistiskt så att säga, va? Ja. Folk att komma dit och så vidare.
Ja, precis. Vid den här tiden, alltså regementet kom ju till Kungsbäck början på 1900-talet. 1909 så var man inflyttad i nya kaserner och då hade man också byggt Drottningbron över till Gävle, alltså vid Heliga Trefaldighet. Och det gav ju också en naturlig ingång och utgång ur staden från det här hållet. Så det gjorde ju att infrastrukturen fanns för att kunna anlägga en arena. Sen fanns det också god vilja från Ahlgrens ägare som hade sin villa där precis mittemot Strömdalens IP. Och han upplät mark vid de här mattonska vretarna som de kallade. Så att det var också de här rika grosshandlarna som på sätt och vis valde platsen genom att man hade marken där och kunde upplåta marken till Gävle stad för att anlägga den här idrottsanläggningen. Det var ju mycket byråkrati kring det här och många turer fram och tillbaka och dragkamp mellan olika idrottsföreningar, och man försökte på olika platser i staden, men det visade sig att marken kanske var dålig beskaffenhet, det kanske var lutade, det var ju tvungen att vara plant och man skulle ha stor yta även för en läktare. Så då blev den här vackra platsen längs med Kungsbäcksvägen naturlig.
Men hur ser man på det idag med de här nya anläggningarna som ligger uppe på Sätraåsen?
Ja, den är kanske mer funktionalistisk, inte då estetiskt sett, utan mer att den rymmer mer publik. Men Strömvallen byggdes och finns för att vara en idrottsanläggning. Nu kanske det riskerar att bli mer av ett musealt fenomen, men faktum är att man har ju faktiskt bekostat en renovering, och det jag har hittat i mina efterforskningar i arkiv är att så som Strömvallen ser ut idag med den här vitputsade läktaren då i betong, väldigt fint, och med papptak och sen med tegeltak på de här flygelbyggnaderna så att säga. Så såg inte Strömvallen ut från början, utan Strömvallen var faktiskt ljust grågrön i sin ton. Och det tror jag inte så många vet om, att den lyste alltså ljust grönt, och så skulle man faktiskt lägga tegeltak över hela den här byggnaden. Och dessutom så finns det nischer i fasaden, och där tänkte man måla idrottsmotiv, alltså i den här klassiska stilen som man kanske känner igen från olympiaden i Stockholm 1912. Så Strömvallen blev aldrig riktigt färdig, och med tiden har man väl glömt bort det. Så att nu när man gör om Strömvallen och renoverar, då renoverar man en ofärdig variant av Strömvallen.
Ja, men hörde du, hur har man använt Strömvallen genom åren?
På alla möjliga sätt. Det är det som är så skoj tycker jag. Vi har ju i vårt arkiv, har vi ju dels Gävle IFs arkiv, men sen har vi Strömvallens vänners arkiv också. Så vi vet ju att man hade eldfester, som det kallades, med stora skådespel och fyrverkerier och krigsscener, och det kunde vara indianer mot cowboys som slogs, och det kunde vara uppbyggda som en Skansenutställning, alltså, och mänskliga statyer och allt det här, och bomber och granater och allt vad man hade. Publikfester då årligen, som kanske hade sin storhetstid på 20-talet och sen även under kriget återupptogs det. Så eldfesterna är ju ett kapitel för sig. Och sen har vi naturligtvis alla dessa bandy, fotbollsmatcher och friidrottstävlingar och stora mästerskap och rekord och allt annat. Så att idrotten är ju en del av Strömvallens historia, men sen finns de här folkfesterna också.
Jag funderar just på det här med eldfester, som du säger. Ja. Lade man upp en kase på fotbollsplan då? Eller?
Nej, utan elden var oftast i form av fyrverkerier, bomber och granater, ja, och ljus, alltså strålkastar och annat som man lyste upp himlavalvet med. Det finns bilder och man tror knappt att det är sant. Alltså det här måste ha varit någonting som förde tankarna tillbaka till alltså stora skådespel i kanske antikens Rom eller någonting sånt här, va? Det är otroligt festligt.
Ja, jag tänkte mest på med gräsmattan då, för ska man spela fotboll så...
Ja, då är det inte så bra.
Det är inte bra.
Nej, att, nej, man var försiktig med det tror jag. Ja.
Själv har jag ju bara spelat bandy där då,
ja,
på gymnastiklektioner och sånt här, så att jag har ju inte så där förfärligt mycket.
Nej.
Så det är ju väldigt kul att höra det.
Ja, men banden har ju också en väldigt stark roll på Strömvallen. Det är lätt att tänka friidrott och fotboll.
Mm.
Men jag tror man måste tänka bredare, för Strömvallen används av så många klubbar. Och även om det har blivit Gävle IF, förknippat mest med Gävle IF, så är det en otroligt rik historia. Så inte bara idrottsintresserade tycker jag ska tycka att Strömvallen är spännande.
Men hur... om vi tittar på sporter idag då...
Mm.
Hur passar Strömvallen idag för modern sport?
Ja, när jag läste på om det här, det finns ju säkert idrottshistoriker som kan det här bättre, men Strömvallen uppfyller ju ändå kraven för måtten på en fotbollsplan till exempel. Men läktarna då byggdes ju som de allra mest moderna läktarna i Sverige. Det var ju egentligen Stockholms stadion bara som var bättre så att säga på den här tiden. Stora tidningar, Dagens Nyheter, Svenska Dagbladet såg det här som en av Sveriges absolut finaste idrottsarenor. Men idag, eller de senaste årtiondena, så har ju naturligtvis Strömvallen krympt. Inte bokstavligt talat, men bildligt talat. Mm. Tar inte in så pass många. Planen är ju också, har ju varit konstgräs. Och det är ju också en sån här vattendelare. Dels är det inte så bra för miljön med allt det här granulatet som man har. Men också så är väl fotbollsspelare gillar väl äkta gräs. Men här norr om Dalälven så är väl kanske det en bristvara vissa tider på året. Men det är klart att det fanns ett behov. Nu gjorde ju Gävle IF uttåg i Allsvenskan, så att det var ju lite så att man bytte till en större arena men till en mindre lägre division. Mm. Så att det är lite, var ju olyckligt naturligtvis. Men jag tycker Strömvallen förtjänar att användas, men också att det inte bara blir en relik utan att det är faktiskt ett levande kulturarv.
Mm. Så vi kan vänta oss en hel del arrangemang på Strömvallen framöver också?
Jag hoppas det. Jag kan inte i min egenskap lova det, men jag hoppas verkligen det. Och det är ju en otroligt central och användbar plats. Jag hoppas att Gävle kommun och alla andra krafter skapar förutsättningar för det här. Och att man kanske också kan knyta Strömvallen till omgivningen. Alltså många... besöker vår vackra Bolongerskog och stadsträdgården, att man på något vis kan suga in den kretsen av människor på det här området också.
Ja, det var lite grann det jag funderade på just när jag ställde frågan då om Sätraåsen där då,
ja,
som jag tycker ligger lite,
ja, just det,
offside, och det, ja, det är svårt att ta sig dit och därifrån då. Strömvallen kan man ju gå till.
Ja, verkligen. Mm. Och något kafé kanske i närheten som skapar den här gemytliga stämningen som ändå har omgärdat den här arenan, ja, genom alla år.
Och vi har inte haft några fotbollshuliganer där.
Nej, inte än så länge. Precis, det får man ju tänka på också. Att det var ju, det kunde säkert vara skarpa glåpord tidigare där på den arenan också. Men när man tittar på de referat och så vidare, så var det ju en helt annan nivå på kritiken mot domaren då. Och då pratar jag en lägre nivå. Alltså man tog inte tag i stolar och kastade. Det fanns inga stolar att kasta heller på den tiden. Men de här skräckscenerna vi har sett nu på tv, de fick man ju aldrig beskåda på Strömvallen.
Ja, det var ju skönt det.
Ja.
Men hörde du, läktaren har du nämnt några,
ja,
gånger. Och jag vill minnas, hoppas jag att minns rätt,
mm,
att det var någon diskussion om den läktaren, att den inte höll måtten för någonting och sådär för några år sedan.
Ja.
Är det rätt uppfattat?
Jag är lite osäker på det där. Jag är ju, min expertis ligger ju nästan lite grann för långt bakåt i tiden för det. Men jag kan ju säga så här att när läktaren byggdes då, eftersom jag befinner mig så pass historiskt tillbaka som 1923, så var det ju den tidens monsterbygge. Det var ju gjort i armerad betong, vilket då var, alltså 1923, fortfarande en ganska ny byggmetod och dyr byggmetod som krävde konstruktörer som var kunniga. Och det fanns det gott om i Gävle vid den tiden. Så att läktaren då byggdes för att vara så stabil som möjligt för att kunna ta då tusentals människor som stod och hoppade och skrek och skapade då vibrationer i så att säga bjälklagen. Och taket som vi ser då var också väldigt noga med, står i tidningarna, att det skulle inte blåsa bort så att säga. Så att det håller nog, men kanske dimensionerna i dagens, och kanske inte så bekvämt med bänkarna. Idag ska man ju sitta i som nästan biostolar när man tittar på fotboll och hockey. Och så är det väl inte riktigt på Strömvallen.
Vi har det här jubileet nu i år och det blir en del arrangemang. Vad vill du se framöver?
Jag tycker att Strömvallen, eftersom jag är historiker och tittar gärna bakåt, men jag tittar också gärna framåt, men jag tycker att man alltid ska ha med sig historien i ryggen när man går framåt. Och då tycker jag att kanske ska man fortsätta på den här inslagna vägen nu när man sätter upp skyltar inne på Strömvallen, att man kanske låter historien bli mer synlig för de som kommer dit och förstår hur, vilken fantastisk rik historia. Kanske med affischer, kanske med bilder, kanske med den här konsten till exempel som jag pratade om, som aldrig blev av i nischerna. Kanske vi ska ha ny idrottskonst.
Kommer den att bli av?
Konsten, tänker du?
Ja.
Ja, jag hoppas det. Det vore ju fantastiskt roligt om man kunde faktiskt göra verklighet. Vi har letat i arkivet och se om vi ser någon förlagor. Hur skulle det se ut? Vi har inte hittat någonting än. Men tänk om det finns en skiss efter Erik Westergren som arkitekt, där han faktiskt skissar på en fotbollsspelare eller en bandyspelare eller en höjdhoppare eller så. Det vore ju fantastiskt kul.
Nu har vi ju bara Gunnar Hägg som konstnär.
Ja, och det är också lite kontroversiellt, för han var ju egentligen inte fostrad i Gävle IF och var ju en kort period och så vidare, men samtidigt så är ju Gunnar Hägg Mr. Strömvallen i många ögon, så att nog förtjänar han att ta ett språng som han gör i evigheten där.
Ja. Är det något annat skoj du vill berätta om Strömvallen?
Ja, jag kanske ska spara mig lite till onsdag den 7 juni då på kvällen. För då ska vi gå runt och botanisera. Men jag kommer fokusera mycket på själva liksom uppförandet och alla de krafter som var inblandade. Och varför det blev Strömvallen och varför det ser ut som det gör.
Och vill man höra det, då ska man gå på stadsvandring den 7 juni.
Juni. Ja.
Det vill säga imorgon. Alla som nu vill veta mer om Strömvallen här, ni ska gå på stadsvandring.
Ja, så då firar vi Strömvallen. Den invigdes ju den 3 juni egentligen. Men av praktiska skäl blev det den 7 juni som vi firar 100-årsdagen. Då.
Man måste vara lite praktisk också.
Man får vara det.
Tack ska du ha.
Tack så mycket.
Hej. Idag ska vi träffa en tjej som i vanliga manschauvinistiska termer kan betraktas som fin sångerska. Sjunger bra också. Jag talar om Eden Brent, sångerska och pianist från Greenville i Mississippi. Jag träffar henne en fredagkväll i Mississauga på det som i dagligt tal bara kallas Port Credit Blues Festival. Men som officiellt heter Tim Hortons Southside Shuffle. Och Tim Horton, han var en av de största spelarna i NHL. Han spelade 20 säsonger för Toronto Maple Leafs. Och efter hockeykarriären startade en coffeehouse-kedja, Tim Hortons. Och det är den som sponsrar bluesfestivalen i södra änden av Mississauga. Veckan innan hade jag, på uppmaning av min lokala frissa, varit på Downtown Oakland Jazz and Blues Festival. Och det var nog där jag började förstå omfattningen av blueslivet i Greater Toronto Area. Jag kommer att stanna till vid Dave the Eris Square Stage i Memorial Park i Port Credit, när en liten tjej klev upp på scenen och drog igång Someone to Love. Hon fortsatte med Ain't Got No Troubles, där hon fick med publiken lite question and answer-aktivitet. Ni vet, lite som, tjena killar, är ni klara? Jajamensan, fattas bara. Men med anspelning på den aktuella texten. Efter showen kom vi i samspråk och när jag berättade om mitt minne om Roosevelt Sykes, som jag inte hade hört sedan The American Folk Blues Festival 1966, och hennes pianospel påminner mig om det. Här sjunger hon om hur hårt livet i Mississippi kan vara i Mississippi Flatland Blues. Lördagen åt vi lunch tillsammans. Eden berättade om sin uppväxt och utbildning till konsertpianist. Hur han kom i kontakt med sin mentor, den svarta pianisten A.B. Boogaloo Ames. Och att hon turnerade i södern tillsammans med honom i 17 år istället för att inta de fina konserthusen. Vi pratade om Buddy Guy och Coco Taylor och hade kul under eftermiddagen. Vi har senare träffats några gånger i samband med olika bluesfestivaler. Bland annat framför masugnarna i Bethlehem i Pennsylvania, i Pomeroy, Ohio, i Notodden och uppe i Hell i Norge. Och vi höll sporadisk kontakt till dess att hon gifte sig med en brittisk trombonist. Iden ska få avsluta med Darkness on the Delta. Och den har jag spelat tidigare i Seniorradion med Cassandra Wilson, ackompanjerad av just Boogaloo Ames. Men här kommer den med Iden.
It's darkness. of your night. Fields of cotton all around me. Voices ringing soft and low. God, I'm so lucky that you found me. Where the muddy Mississippi waters flow.
Vill du bli mer digital? Då ska du inte tveka, utan kontakta oss redan idag. För det är ju så att surfa på nätet och betala räkningar är svårt om man aldrig har gjort det förut. Men nu kan du i lugn och ro få hjälp av en digivän att lära dig att navigera på surfplattan, telefon eller datorn. Ring PRO samorganisation 07 64 72 1222 eller SPF Seniorerna i Gävle 070 332 1926.
Hej, jag heter Anna och jobbar som konsumentvägledare på Konsument Gästrikland. En telefonförsäljare ringer och du tackar ja. Vad gäller om du vill ångra dig? Besök oss vardagar måndag, tisdag och torsdag mellan 9 och 12 på Stadsbiblioteket i Gävle på Nygatan 25. Du kan också ringa oss måndag till torsdag mellan 9 och 12 och på onsdag fram till klockan 16. Och då ringer du på 026 17 50 50 eller så mejlar du konsumentgastrikland@gavle.se.
Musik tar oss känslomässigt till en helt annan värld. Den tar oss till en plats full av känslor där det inte finns rätt eller fel. Upplev Gävle symfoniorkester. Välkommen till en annan värld.
Hej, jag heter Aina Lundqvist och är reporter på Arbetarbladet i Sandviken. Varje dag året om jobbar jag och mina kollegor på vår redaktion på Hyttgatan stenhårt för att ge dig den bästa och viktigaste lokaljournalistiken. Välkommen som prenumerant, nu till ett riktigt bra pris. Läs mer på arbetarbladet.se.
Hej, Jessica på Länsförsäkringar här. När du väljer oss får du inte bara banktjänster och försäkringar som passar dig. Du bidrar dessutom till fler aktiviteter, mer rörelse och utveckling för barn och ungdomar. Våra samarbeten inom det lokala föreningslivet känns bra i både hjärta och mage. Välkommen att prata med oss på Länsförsäkringar Gävleborg.
Ni lyssnar till Seniorradion Gävle, er egen lokala radiostation.
Och nu blir det en kärleksförklaring från oss till er, framförd av PR Battle. Radio loves you.
Ut i Forsbacka här och besökt IPCO. Och jag pratar med Rafael Grodå. Och du är platschef här.
Ja, det är stor.
Och för det första får jag tacka för att jag får komma in.
Ja, men tack själv. Jättekul att du var intresserad att komma hit.
Kan du berätta då, vad är IPCO för någonting?
Ja, IPCO är ett rätt så nytt företag kan man säga. För att det startades för ungefär 5 år sedan. Det tillhörde tidigare Sandvik och kallades Sandvik Process Systems. Men vi blev IPCO för 5 år sedan och vi är nu ett bolag som består av ungefär 600 personer som jobbar dels i Sandviken men också i Tyskland. Sen har vi en hel del kontor också lite runt om i världen. Vi ägs av Wallenberg. Vi har ett bolag som heter FAM och IPCO då, vi har 2 större divisioner kan man säga, equipment och belts. Och vi tillverkar inom equipment transportörer, alltså större maskiner som transporterar olika varor i många olika industrier. Och i Sandviken så tillverkar vi de där stålbanden som används i dessa maskiner och konvejer kan man säga. Equipment finns i Tyskland och Bels här i Sandviken.
Hur stora är de här transportörerna?
Det kan variera rätt så mycket. Men de största de är mer än 100 meter långa. Och banden som vi tillverkar de är från 2 decimeter brett kan man säga. Ibland lite mindre till 6, nästan 7 meter breda. Så vi har en flora av olika applikationer. Och nu,
det är från smått till riktigt stort.
Ja,
alltså.
Och jag pratade ju om food, men det finns också mycket tuffare applikationer. Till exempel plastfilmerna som vi har i skärmar eller i mobiltelefoner. De tillverkas också på våra band. Och där krävs det otrolig precision för att bandet måste vara helt plant. Annars syns varje defekt på skärmen i telefonen. För att ge er någon känsla för hur noga vi är i vissa applikationer att ett årstrå är ungefär 80-100 mikrometer i diametern. Men vi tillverkar band som har en tjocklek som är så jämnt att det är inom 10-20 mikrometer. På hela bandet som är 100 meter lång och 2 meter brett.
Mm. Precisionsindustri.
Det är den precision som vi har på våra band.
Och för närvarande är ni då verksamma i Sandviken. Mm. Men ni håller på att flytta hit hela verksamheten.
Mm,
varför det?
Jo, för att vi hyr lokalerna från Sandvik fortfarande. Och vi kommer att behöva flytta så småningom. Och det är också så att vi har här lokaler som är väldigt bra. Och där vi kan, samtidigt som vi håller produktion igång i Sandviken, vi kan tillverka och designa nya maskiner för nästkommande tuffa produkter som vi måste tillverka. Men i första hand var det för att så småningom bör vi flytta från våra lokaler i Sandviken som vi hyr från Sandvik.
Mm. Vad är det ni håller på med egentligen för närvarande?
Vi har nya lokaler som måste ju fräschas upp för att kunna ha till slut maskiner som kan fixa de toleranserna som vi vill. Så vi håller på med byggnaden och ser till att den är fräsch. Allt från taket till el till ljusinsläpp, ventilation, kabelstegar, el, allt.
Ja, jag tycker det här är ett jättespännande projekt. Alltså.
Ja.
Jag har ju varit ute lite grann i samhället och pratat med folk.
Ja, visst.
Det har ju varit väldigt mycket negativt om Forsbacka tidigare då, med nedläggningar och avvecklingar och så vidare.
Ja, visst det.
Men nu är det något riktigt positivt, kul, high-tech skulle man nästan kunna säga när vi talar om de här precisionen som du...
Ja, det blir väldigt high-tech och den maskinen som vi bygger nu blir en one-of-a-kind, väldigt hög precisionsslipmaskin. Så att vi blir ännu bättre än vad vi är idag. Och det är väldigt få som kan tillverka de där banderna som används, som jag nämnde, för det vi kallar för filmcasting. Till exempel film som man använder i telefoner. Vi har i stort sett bara en konkurrent. För att de är så svåra att tillverka, de här banderna. Det är extremt höga krav. Så att det är superspännande. Det är en riktig satsning här i Forsbacka.
Mm.
Vi kan gå runt lite grann i fabriken. Så du får se med egna ögon.
Det ska
också
vara trevligt att få göra.
Du får se hur fräscha lokalerna är nu när vi har målat och fräschat upp den stora hallen.
Mm.
Du får se skillnaden mellan den och de som inte är målade nu. Får se hur modernt och fräscht det ser ut nu.
Mm. Det ska bli kul.
Ja. Så den där det vi tittar på just nu är nya slipmaskinen som vi håller på att bygga. Som jag nämnde så är en one of a kind, det finns inte någonstans, det är en egen design. Du ser här storleken på stålkonstruktionen.
Mm.
Det måste vara väldigt stadigt allting för att undvika alla vibrationer och få den precisionen som vi behöver. Allt har designats för att få största precision som möjligt när vi slipar bandet. Här du ser en grop här. Mm. Hela den delen som finns här är byggt så att det är en kaka av betong som är extremt stadig. Här. Där inne i gropen kommer vi att ha för att slippa utrustningen.
Ja, det ska bli kul att få se när det blir färdigt också.
Här har vi också rälsen så att vi kan ta band från som är väldigt korta och upp till... Ja,
så då har du alltså en fast
station
fast del. Och den här som vi ser där borta, den kan du ställa in efter hur långa banden
exakt,
är då.
Exakt. Så, och som du ser så nu har vi målat och städat och snyggat till och fixat kabelväggarna ventilation, nya fönster och det är mycket mer också som vi inte ser som vi har också på gång. Lite på utsidan också med emulsionsanläggning och andra delar som behövs. Ja, det är det hela. Som du ser, det är en stor lokal.
Det är en väldigt stor lokal.
Och fräsch.
Det är väl en hel del till som ska in här, antar jag.
Jo, det blir rätt så många maskiner totalt. Vi ska gå in snart i den delen som är inte än renoverad. Och där kommer du att se skillnaden.
Mm. Men, då kanske jag känner igen mig.
Kanske det, men det blir i alla fall i slutändan lika fräsch som den hallen du tittar på nu.
Det här stora valsen vi ser där, är det slipmaskinen eller är det sliphjulet eller är det en...
Den är en trumma bara, så den är den rörliga stationen. Så det är bara så att bandet är ändlös.
Aha!
Kabinen kommer att vara
där. Då blir det likadan där också.
Ja, men vi kommer att slippa bara på den sidan där borta som vi har tittat i början, där gruppen fanns. Här den används bara för att få rätt längd.
Så den följer bara med? Den där.
Ja, ja men precis. Så du kan föreställa dig två trummor, en här på den rörliga och en också där borta på den fasta. Och sen en band som är ihopsvetsad. Ändlöst.
Ja.
Och sen har vi en slipkamin i gruppen där vi slipper utsidan på banan.
Hur klarar ni svetsarna?
Ja, det är det som är mycket know-how. Så jag kommer inte att berätta hur vi gör det, men vi gör det.
Då ska jag inte fråga heller.
Ja, det är den svåra delen. För att när vi svetsar så dels förändrar vi lite materialet och sen får vi en annan form, en annan liten pik eller dike. Det är jättesvårt att få till liksom en jättebra slipning efteråt så att det liknar det ursprungliga materialet för att få en jämn och bra tolerans.
Då får vi återkomma när ni är igång och titta.
Ja visst, gärna. Ja, så nu ska vi gå in i andra delen, den som är inte byggt än. Vi ska inte spela för mycket tid här, för det är inte så mycket att se, men du kanske känner igen?
Känner igen en del. Det måste jag säga, men...
Här är det tänkt att vi ska ha underhållsverkstad. Där någonstans, i den byggnaden, den hallen, och så. För att så fort vi har den första maskinen på plats så måste vi ha också personal från underhåll utöver operatörer förstås. Så där kommer ett underhåll vara.
Ja, det blir ju en väldigt viktig del i sån här precisionsindustri.
Ja, visst. Det är också det är mycket erfarenhet med den personal som vi har i Sandviken och vi har några operatörer som är med här i projektet som sitter här permanent nu för att bidra med kompetens och vara med från början. Det är en förutsättning för att vi ska kunna utnyttja maskinen och designa och trimma maskinen rätt.
Det verkar väl genomtänkt tycker jag.
Ja, och det krävs liksom en riktigt bra samordning och att vi använder alla resurser som vi har för att och allt know-how som vi har för att få den bästa möjliga kvalitet i slutändan. Och som du ser här är också en hall som vi håller på att renovera.
Och vad blir det här för någonting då?
Bra fråga. Vi håller på med layoutarbete, så det är fortfarande inte bestämt vilka maskiner som kommer att hamna här. Så det är en hel del kvar förstås att göra.
Ja.
Men
vad jag framförallt slås av är ju då dels de här höga fönstren där på gamerna som inte fanns va.
Ja.
Och sen det stora ljusinsläppet ni har på långsidan här.
Ja.
Det blir en annan miljö helt enkelt.
Ja. Det blir väldigt fräscht. Och sen så den vita färgen bidrar till att också det blir lite ljusare.
Absolut.
I lokalen. Och här har vi en hall som vi inte har gjort någonting åt än.
Det har ni inte börjat än.
Nej. Men det kommer.
Ja, men då tror jag vi kan sluta här.
Ja.
Jag får tacka för ett mycket intressant besök.
Ja, men det var så lite så.
Och jag gläder mig åt möjligheten att få komma tillbaka och se det hela här.
Du är så välkommen. Och som sagt, det är ett jättespännande projekt. Det är inte många som får chansen att bygga ett nytt verk.
Nej, det är det inte.
Det är en superspännande resa för alla involverade.
Tack så mycket.
Ja, tack själv.
Ja, det var ett besök i Forsbacka det där som jag har gjort, och om det var någon som tyckte att det var mycket bakgrundsbrus så beror det på de stora fläktarna som är igång även när inte verksamheten har kommit igång ordentligt. Men nu ska vi ägna oss åt musik, och det blir en låt av Gordon Lightfoot som heter Cotton Jenny, och det blir Jerry Williams som framför den, en riktig 60-tals idol.
I ain't got a penny for Cotton Jenny to spend, but then the wheels go round.
There's a house on a hill
by a worn down weather rolling mill in the valley below where the river winds.
Now there's no such thing.
Wakes me up when the sun goes down
and the wheels of love go round.
Wheels of love go round, round, round.
Love goes round.
Love goes round.
A joyful sound.
Around and around.
Ja, Cotton Jenny med Jerry Williams. Och min tekniker Polle här, han påminner mig om att den här gjorde Gösta Lindeholm en kul svensk version av, med titeln Ortens madam.
Hej, Timo Heino här. Nu ska vi se vad som händer i veckan. Bomhus hembygdsförening i samarbete med Gävle kommun anordnar en stadsvandring i Holmsundskogen på torsdag klockan 18. Samling vid Signalberget för guidad vandring längs stigen. Se även kommunens programblad och annonsering. På fredag klockan 13-15 då är det hattparad på Moränen. Dagens bästa hatt kommer att få ett pris. Musik med Jocke ute i trädgården. Två korvar med bröd, kaffe och kaka kostar 30 kronor. Kaplansgatan 10 bjuder på följande evenemang. Imorgon klockan 13.30 visas filmen Vi hade i alla fall tur med vädret. Grillad smörgås finns att köpa. På måndag klockan 10-12 då kommer äldrelotsen på besök. Brunnsgatan 59 bjuder på vad som följer. På torsdag klockan 10-12 bokcyklarna från stadsbiblioteket kommer att hälsa på. Passa på att få ett lånekort, låna böcker med mera med mera. Och samma dag mellan klockan 10-12 kom och träffa äldrelotsen. Digital kurs, telefon och surfplatta, nytta och nöje. Då är det också på torsdag. Klockan 13 får ni lära er uppdatera telefon, surfplatta och sökmotorer. 14.30 röstassistenter och kamera på telefon, surfplatta. Månaden ut ställer konstnären Veronica Persson ut några av sina verk på Brunnsgatan 59. Nu på fredag klockan 17 sänder vi seniorönskningen i en repris från förra veckan när vi var på träffpunkt Kaplansgatan 10. Och på söndag klockan 15 sänder vi sista avsnittet av Jazz och sånt där Sven-Erik Lundberg tillsammans med Bertil Fält minns och spisar skivor. Vi repriserar programmet på måndag klockan 22. Nästa tisdag är det Ingrid Karlssons tur att programleda direktsändningen av Seniorradion mellan klockan 9-11. Och det blir terminens sista program. Det blir ett reportage om och med vår Karin Fagerlund och hennes idoga cykelkompisar. Gunnar Lidfeldt och Marianne har besökt koloniområdet Bäckebro i Strömsbro. Ingrid intervjuar Katarina Almlöv om hennes simskoleverksamhet för gamla och unga. Åke Salin han levererar en ny krönika och Sven-Erik blosar vidare. Nyhetspanelen som består av Kerstin Weibert, Bosenna Mesinski och Conny Persson diskuterar stort och smått. Och det var allt för den här gången. Tack för mig och ha en riktigt trevlig nationaldag.
Ja, kära lyssnare, det var allt vad vi hade för idag. Och vi avslutar med Kenny Burrell och Stomping at the Savoy. Tack och hej! Thank you.